Chú khen hoa tư ha, để em hoa đã. Cho đứa nó vào đó. Ồ, để ông gửi đi, cho em tỏ cho các bạn. Cô đưa ông gửi qua hai, để em hoa đã.
Stand up, sis.
Thế cho luôn như thế này, tôi ốc cho nó khỏi, 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 nó
Då är jag med stämningsansökan som gäller då Per Herngren. Verkas det ansvar för olaga intrång. Herngren har den 26 juni 2008 obehörigen inträngt på Erikssons industriområde vid Böjelbergsgatan i Mölndal.
Vad är inställningen då?
Herngren har valt att inte kommentera detta i nuläget. Och berätt mig att framföra
detta. Det är inte mycket senare läge i denna saken.
Nej.
Ska vi bara nästa stämningsansökan?
Det här krävs ju också ansvar för olaga intrång. Samma händelse. Bröder har den 26 juni 2008 obehörigen inträngt på Erikssons industriområde vid Fröjebergsgatan i Mölndal.
Vad är din inställning?
Jag har ingen kommentar.
Ja, det har tydligen gått till så att den 26 juni, någon gång mitt på dagen 28, så har en väktare som jobbar på det här området som Eriksson har som inhägnat område, det är alltså privat område där inte det är ju tillfälle han har en person som har tillstånd för företrädesvis Erikssons anställda. En väktare som står uppsatt som vittne här då, han har jobbat på området. Han har sett helt enkelt hur två stycken personer och det är alltså Herngren och Röder. Som har funnit sig på området. De har stött på varandra inne på området i samband med att de här två personerna har varit i närheten av någon form av radaranordning. Och det är så att de har samtalat och de har väl till och med presenterat sig och förklarat då att de har varit inne bland annat för att plantera ett fotbollträd. Eftersom det här området då inte är öppet för allmänheten utan det krävs tillstånd för att vara på, så har man angett detta till åtal och rapporterat för att göra intrång. Det är så
Är det någonting från andra sidan innan vi hör som tilltalade?
Jag vill framföra att det som Per Herngren vill lägga till är att han bestrider brottsliga handlingar i alla fall. För ordningens skull.
Vem vill öppna den här först?
Per Herngren.
Jag
får bara
det
du sa
vittna. Det
är inte kallat. Nej, det är inte vittna utan det är bara en förutsättning.
Ja, kan du berätta om den här graden och hur skulle det kunna hända sig? Ska vi göra det via dig, dina frågor?
Nej,
vi ska ta det rakt av.
Ja.
Ska vi
visa
att vi läser innan till att berätta
med dina. Ja, jag har bara lite stöd. Ord, maska, liksom. Jag tänkte börja med alltså, vilken organisation jag är med som bestämde att gå in och avrusta den här krigsradarkupolen på Hammar. Och vi kallar, alltså den här gruppen som Ulla och jag tillhör, vi kallar oss för Saab Microwave blivande upphöjt till 2 Kohill. Och vi är en del av en rörelse som började 1980 som med hammare avrustar vapen. Och den kallas för Plobilsrörelsen. Och vi har avrustat ubåtar, helikoptrar, stridsflygplan, JAS-plan, granatgevär, Eskilstuna. Och just nu sitter tre personer häktade i Norrköping för att ha gjort samma sak i Linköping. Så det är liksom en bred poäng med detta, att det är en bred rörelse håll på i snart 30 års tid att avrusta vapen. Och namnet Plogbill kommer från judendomen, kristendomen och islams profet Mika, som ser åt oss att smida svärd till plogbillar, vilket vi läser som att man ska smida om vapen till någonting som kan bli bättre för världen än att döda människor. Viktig poäng också för oss är att inte bli negativ och protestera, utan bara bygga de lösningar vi vill ha. Så att byggandet, skapandet, det är liksom vårt medel, inte protesten, inte nej-sägandet. Och sen fanns det en annan organisation som var med under själva den här provisationen, fast de var utanför stängslet. Och det är Deleuze alltså forskarseminariet för Deleuze filosofi i Göteborg. Det var fem personer därifrån som deltog som forskare för att se hur kan detta utveckla filosofin kring motstånd, utveckla filosofin kring vårt samhälle och politik och så. Så vi kallar det för att vi skapar en molekyl, alltså vi skapar en molekyl med en annan grupp. Plogbills grupp, en forskarseminarium. Om man övergår till vårt syfte då, vad vi vill uppnå. Och Ulla och jag, vi har pratat under en veckas tid, träffats och reflekterat. Och syftet var att rädda några människoliv. Alltså, med hammare avrusta vapen så att inte detta vapen skulle kunna användas för att döda människoliv. Så fanns det ett syfte till, och det är att sätta igång en positiv smitta där fler avrustar vapen. Alltså man tänker sig kontaktsmitta, alltså man går från person till person och fler avrustar vapen. Det är liksom det tänket vi har kring förändring. Då, så att det är liksom inte någon sorts försök att påverka regeringar direkt, utan det är mer en positivt exempel att skapa den här smittan, att vi behöver rädda människoliv när det är hotat. Så. Sen fanns ytterligare ett syfte, det är att inom folkrörelse i Sverige så har det blivit vanligt med närmast totalitär lydnad, alltså bland insularitetsgrupper och fredsgrupper och sånt, till staten och till lag. Och att det finns en poäng att för oss då att bryta alla former av fundamentalism. Då. Alltså en fundamentalistisk laglydnad är lika farlig som laglöshet. Så de två ytterligheterna hotar våra samhällen. Och vi håller på att ramla in i en fundamentalistisk laglydnad. Folk protesterar men de lyder. Detta är ett hot mot demokrati, tänker vi oss. Om man går över till förberedelsen för hur vi förbereder oss för vår...
Ja, jag tror inte jag vill höra liksom mer om rent generellt om er verksamhet, utan mer på den här händelsen och möjligtvis syftet med det.
Ja, just det.
Man håller för händelsen som sådan.
Ja. Alltså, både Ulla och jag har varit på det här området tidigare. Då vet vi att i de tillfällen har det kommit poliser och vakter och gripit oss. Och då tog vi på oss ansvaret att det här måste gå lugnt tillväga och fredligt. De kan känna sig hotade av oss, de här vakterna eller poliserna. De kan bli rädda, och det är vårt ansvar att lugna ner dem. Så att vi övade gång på gång olika rollspel, kan man kalla det för. Alltså hur lugnar man ner en rädd vakt? Hur skapar man ett positivt möte? Sen hade vi med oss fikon och vindruvor som vi bjöd vakter och polis på. För att visa att vi hade goda avsikter. Och det fungerade väldigt bra. Vi fick väldigt bra kontakt, bra samtal med vakterna och även med polisen sen när de kommer. Men vi kallar detta för icke-våld eller icke-våldsträning. Att vi övar oss på motståndssituationer. Tanken är att motstånd måste sitta i kroppen. Det sitter liksom inte i huvudet eller medvetandet utan i kroppen. Sen hade vi flera samtal både på morgonen innan vi var där med Delös forskarseminarium. Vi hade frukost tillsammans. Sen efter vi släpptes så hade vi också samtal med dem att diskutera vad är detta relevant för Delös filosofi då? Är det någonting här vi som vi kan lära oss av varandra? Och i det samtalet så kom jag på att det som är gemensamt är just det här att betoningen på blivandet, skapandet, snarare än det negativa eller protesten. Och det vi gjorde, Ulla och jag, var att vi tog pinnar som vi hittade i närheten av microwave. Så gjorde vi en stege med de här pinnarna. Så man tänker sig ett stängsel som går ihop som ett V. Där vi hittade ett sånt ställe då, och så satte vi de här pinnarna och klättrade över taggtråden. Så gick vi in då vid microwave. Och vi hamrade på själva testanläggningen med våra hammare. Testanläggningen där de testar eldledningssystem som sen har hyrts ut i Irakkriget. Det är också där man testar de här radaranläggningarna, radarkupolerna, som vi senare avrustade. Efter vi hamrade på den här byggnaden och fick loss några cementbitar så fortsatte vi leta och hitta en radarkupol. Och då har också vakten, det har gått ungefär en halvtimme vi varit inne på det här området, då har vakten hittat oss. Så han observerar, vi bad honom bli observatör och se att detta gick rätt väga. Han observerar när vi hamrar på radarkupolen. Ja, med varsin hammare. Och varför valde vi då som microwave? Tanken är att om vi tittar statistiskt har vi förstått att de som mördar flest människor idag, det är inte maffian eller knarklangare eller terrorister. Rent statistiskt är det regeringar och företag som mördar flest människor. Och vi har haft flera exempel på att domstolar har försökt att skydda detta mördandet. Så att när detta sker så är det vår uppgift att upprätthålla lagen. Alltså det är en del av lagstiftandet här att skydda människoliv, hindra företag från att begå brott. Så exempelvis en kriminell organisation som knarkmaffian eller som microwave blir delaktig i mord, exempelvis i Irakkriget eller langning av narkotika och sånt. Det är alltså vår uppgift att lyda rätten och rättvisan, inte makten. Och det är vår uppgift att ingripa, vad som vi tänkte, genom att vi hamrar. Tackar.
Jag vill egentligen bara göra så tydligen om det går bra. Det är ju att Perhängren beskriver brottslig handling och för att göra det här också ytterligare kanske mer juridiskt så vill vi kanske anföra grunden för beskrivandet och vi anser då att den här handlingen som Per nu har beskrivit är en nödhandling alternativt en putativ nödhandling med hänvisning till 24-4 brottsbalken. Det var bara det förtydligande att jag ville göra. Jag ber om ursäkt att jag avbröt.
Jag har några frågor.
Jag håller mig till själva den här åtalade brottsliga gärningen och bara frågar, är det så att ni hade tillstånd att vistas på det här också?
bara en fråga, en förtydligande fråga först. Eftersom vi åberopar nöd och nödvärn, så är det din uppgift att bevisa att det inte förelåg. Om vi skulle kunna börja med det.
Vi kan prata om det också. Ja. På vilket sätt var detta en nödsituation?
Irakkriget pågår, det pågick under den här tiden i juni 2008 då vi gick in. Det pågår fortfarande. Och sa Microwave hur ut eldledningssystem till USAs militär som används just i Irakkriget. Och då har svensk regering sagt att detta är ett brott mot internationell lag, det här Irakkriget. Så att det är alltså en kriminell handling hela Irakkriget. Och då visste vi då enligt Nürnbergprincipen att i så fall är vi skyldiga som medborgare att stoppa sådant brott. Så det handlar både nöd och nödvärn.
Nödvärn är ju en när man alltså i princip att försvara sig eller avvärja ett pågående brottsligt angrepp mot en själv som person.
Det är felaktigt. Det kan vara mot en annan person också. Det har du inte läst på det.
Ja. Men fanns det något brottsligt angrepp mot någon person just i det här läget på den här platsen?
Ja, det var ungefär 20 personer som dog under de här dagarna. Alltså, vi var där faktiskt i 3 dagar. Så vi var inne ett par gånger. Ungefär 20 personer läste om tingar som dog av kriget. Ja. Och i tingarna, så att...
Inte på just den här platsen? På Eriksson, Markov?
Alltså, man tänker sig att det finns någon som levererar vapen till maffian och du stoppar vapen i leveransen innan den används av maffian. Alltså då har man ju stoppat själva brottet. Det finns ju inte, det är inte så lätt alltså när vapen väl har avfyrats att stoppa brottet, utan man vill göra det innan brottet sker. De här vapnen visste vi att de används, de kommer skickas ner dit då. Det är alltså ett pågående brott. Människor dör varje dag i olika antal på grund av kriget.
Okej, så det är ett nära förestående angrepp egentligen som det åsyftar?
Nej, det är felaktigt. Det är ett pågående angrepp. Det är inte ett nära förestående. Och det är alltså ett pågående angrepp som pågår igen och igen och igen. Kanske inte varje dag, men närmast dagligen.
Men på det här området då? Just i Mölndal pågick det några våldshandlingar just där på den platsen vid ert besök.
Ja, detta är ju den femte största kriminella organisationen när det gäller krigsradar i världen. Alltså man femte störst på krigsradar. Så att förutom Irakkriget så tillverkar man vapen och sikten för krig i Pakistan, Indien och för andra områden i världen.
Ja, det är ju medveten om den där biten, men när jag pratar om våld så pratar jag egentligen om sånt som att det utövas någon form av våld mot någon person, men som jag förstår det så har det inte just pågått någon våldshandling på Ericsson Microwaves område just när ni var där. Alltså den i förlängningen som du pratar om nu då, att saken är tillverkas där.
Jo, alltså om du tänker dig bankrån så är ju hagelbussan inte till för att skjutas med, den är till för att skrämma folk, alltså att hota folk. Man kan inte påstå att ett bankrån var utan våld när man står en hagelbuss och siktar på människor. Eller när någon håller på och plockar upp, levererar, delar ut hagelbussen till de andra bankrånarna. Utan, alltså, detta är ju en del av mord. Då. Alltså, en mord är inte den här enskilda handlingen bara att bli träffad. Men de måste ju trycka på knappen, de måste leverera vapen. Alltså, ofta är det en organisation bakom då. Så i svensk lag så har man valt att inte bara åtala den som skjuter, utan man har också åtalat den som gett order, den som har levererat vapen. Det har hänt i olika liknande brott, fast det är mindre omfattning, alltså typ bankrån och rån och sånt där. Min fråga är bara att bli nyanserad, inte att säga emot dig direkt. Nej,
men jag förstår.
Ja.
Ja, alltså har vi väl pratat om själva nödsituationen där, eller nödlagssituationen. Är det så? Jag frågade tidigare bara, hade ni tillstånd för formens skull? Hade ni tillstånd att vara för det
här? Ja, fick tillstånd. Alltså vi frågade... alltså vi är en del av ett nätverk med folk som jobbar i Irak med icke-val och sånt. Så vi frågade dem om lov att om vi kunde få göra detta. Och de gav sin välsignelse till att vi skulle få avrusta de här radaranläggningarna.
Har någon på Ericsson ett tillstånd?
Nej. Men Ericsson har inte rätt att äga ett område som används för kriminell handling. För vi visste ju att Ericsson inte äger, eller har äganderätt. Lika lite som en terrorist skulle ha äganderätt att ha ett laboratorium och tillverka vapen. Utan den äganderätten är ju förverkad i och med att man begår grova brott som detta då. Så vi visste att det inte fanns någon äganderätt hos Ericsson eller Saab Microwave till detta område, det visste vi. Att den var förverkad.
Hur länge var ni på
området? För tydligt, alltså första gången vi var inne, det var två dagar innan, 24 juni, var vi där kanske bara 10 minuter och började vi avrösta själva testanläggningen. Sen andra gången var vi inne en halvtimme innanför stängslet, om det är det du menar med området.
Ja, precis. Den 26 var det då ni var inne en halvtimme.
Ja. Mest kring Saab Microwaves testanläggning. Jag letade efter radar, kupoler och sånt. Det tog en kanske en kvart, 20 minuter innan jag hittade hela radarkupolen.
Hur kom det sig att ni lämnade området?
Vi blev gripna av vakten. Nej, jag vet inte om det kallas för gripa, men omhändertagna av en väktare. Vi bröt fredligt och lugnt väga, sen väntade vi ytterligare en halvtimme och så kom polisen och förhörde oss.
Och det var på utsidan?
Ja.
Har du några frågor?
Jag har inga frågor utöver detta. Kan förbehålla med att få utveckla lite längre fram i samband med slutet av det.
Ja, tack. Avslutar vi höra den här idén. Mm. Ska du få berätta Ulla också? Det är själva händelsen vi vill höra.
Mm. Ja.
Yeah,
I will try to speak in English, to be the best language for me to speak here. I don't speak Swedish. Kan jag vara säker på att ni förstår vad jag säger på text?
Ja, man vill att ni säger till om
ni inte
förstår. Gud.
Så
jag vill...
Så vill jag tala dansk. Jag vill starta med att säga att jag är här blivit anklagad för att vara kriminell. Jag har begått en kriminell handling. Jag följer mig inte som en kriminell. Jag menar heller inte att jag har begått en kriminell handling. Jag menar jag har overholdt loven. Jag vill förklara varför. Jag vill med detsamma säga allt vad Per har sagt, det vill jag inte gentaga, men det är jag har sagt om mig också. När jag säger att jag har upprätthållit loven, liksom Per säger att man inte har rätt till att ha en ejendom, hvis man är en terrorist och utvecklar forskjelliga sprängstoffer och våpen, så är det jag har lärt mig omkring Saab, den erfaring jag har från att ha studerat deras produktion och deras nätverk. De är dybt implicerade både i den svenska våpenexport som till landet som är i krig. Det menar jag i sig själv är en olovlig handling. Det är också en olovlig handling, som Per säger, att de levererar vapen till USA som är igång i en krig i Irak som blir erklärat olovlig i internationell lag. När jag säger det, så är det för att vi har tillbaka från andra världskriget haft något som heter Nürnbergprinciperna. Hvor alle borgere har pligt til at gribe ind, hvis de er opmærksom på, at der pågår noget ulovlige krænkelser af andre mennesker. Og jeg mener, at vi som borgere stadig til hver en tid er nødt til at forsvare disse rettigheder. Og det er under international lov, alt det gælder. Så når jeg mener, at jeg har gjort noget for at opretholde loven, er det altså den lov, jeg taler om. Og jeg mener også, at vi kan forsvare og sige, at vi handler i nødværve for de mennesker, der er vores naboer, selvom de bor lidt uden for den globale planet, det globale sted, der hedder Sverige, på denne her planet. Så er det stadig nogle naboer til os. Og vi har pligt at forsvare vores naboer, hvis der sker overgreb mod dem. Jeg er igennem mange år engageret i klogskærbevægelsen og følger Mikas ord. Fordi jeg mener, det er det rigtige at gøre. Og jeg kan ikke se det værende kriminelt på noget tidspunkt. Og følge en overbevisning, en samvittighed. Jeg mener, vi skal være med til at opbygge vores samfund. Ikke nedbryde det med våben, vold, krig, uro, sult. Jeg mener, vi skal opbygge det og give folk mad, muligheder for at overleve. Og der kan vi så have forskellige måder at gøre det på, og jeg foretrækker at gøre det på en ikke voldelig måde, som vi gør i klogskærbevægelsen. At et firma som Saab kan få lov at producere disse våben og eksportere dem, er jeg ikke enig i. Fordi der er lovet, der forbyder denne her eksport af våben, hvor det kan bruges i ulovlig krigsførelse. Også svensk lov. Jeg vil lige passe på, at jeg ikke gentager mig selv. Jeg vil sige, at jeg har været med også her i Sverige tidligere med besøg blandt andet BAE Bofors, hvor jeg mødte direktøren for Saab. Vi havde et møde med bestyrelsen i BAE Bofors, og ved siden af mig sad direktøren for Saab. Og jeg fortalte... Ja, det har en forbindelse, fordi vi har prøvet dialog med firmaet og forklaret dem, at vi vidste, hvad de foretog sig. Vi vidste, at de var i gang med at udvikle kæmpemæssige våbensystemer, der skal bruges globalt af både NATO og USA. Til kontrol og kommunikation og andet. Og vi bad dem mændeligt om at stoppe, mens tid var inden der blev dræbt mennesker. Så vi har prøvet dialogen bag først, inden vi går ind og rent faktisk prøver at afværge og, hvad kan man sige, foretage en præventiv handling, bedre forebygge end helbrede. Ja. Jeg tror egentlig ikke, at jeg vil sige mere til det andet end, at det beskrivelse, Per gav, af hvordan vi kom ind på området, er den samme, jeg vil give. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til at gentage mig. Gentage.
Nej,
beskrivelsen, den var helt korrekt. Så den tilstod jeg mig fuldt ud.
Du vil se, om jeg har nogen her med frågan.
Er det riktigt att du åberopar samma rätt till nödvärn eller nöd som
Ja, det gör jag, ja.
På samma grund också?
Ja, det må vara samma grund, men jag ser det mer globalt, att vi har alltså en pligt till att försvara människor, även om de inte lige är inne på Saabs område. I dag är en globaliserad värld, den är stor. Så den handling, der sker her i Sverige, har altså indflydelse på de mennesker, der bor nede i Irak. Og den mener jeg godt, vi kan sige, at vi skal forsvare dem, for irakerne kan altså ikke selv gøre det. De har måske ikke den samme mulighed, når de først har bomberne hernede overhovedet. Så der må være nogen udefra, der går ind og forsvarer dem, der griber ind. Og det kan vi bedst gøre her fra Sverige, når vi er i Sverige.
Och det stämmer som du sa här då, att ni tog er in på så som Per Herngren här har sagt, att ni klättrade in över staketet på det här området.
Ja.
Stämmer det också att ni håller inne allting ungefär?
Ja.
Vad gjorde du där inne rent fysiskt? Vad gjorde du under den här hatten?
Som Per förklarade, vi hamrade på radarkopplen.
Båda två.
Mm.
Båda två. Handlade. Du var här.
Ja, vi hamrade på den här koppeln. Och vi plantade fien. Rått.
Jag har en fråga som handlar om nöd. Stämmer det att du har hamrat på kärnvapen ubåt i Skottland? Eller delat en kärnvapen ubåt i Skottland?
Det stämmer, ja.
Blev du frikänd?
Det stämmer inte. Jag har inte hamrat på ubåt. Jag har hamrat på laboratoriet där testade ubåtar där skulle produceras. Så de ikke kunne blive produceret, faktisk. Forsinkede deres produktion.
Men det var en del af Trident-kernvåben i båtens...
Det var en del af atomvåbensystemet, det britiske atomvåbensystem, ja.
Frikände domaren dig enligt nöd och nödvärn, eller blev du fälld?
Vi blev frikendt under Nürnberg-principperne, som vi brugte som forsvar dengang.
Betyder det alltså, att det var rätt att hamra på just denna kernvåben i båten eftersom det... Det var en kriminell
ubåt. Vi blev frikant för den handling, ja.
Var det en provisation liknande denna?
Ja, det var en kloftig operation, ja.
Då kan vi stänga av här. Jag tror ändå att vi uppfattar det som ombud på Ulla. Då kan jag bara lära sig ställa frågan då.
Ja, just det.
Är det något ytterligare innan vi går in till personalen eller? Och jag har egentligen inte så mycket av belastningsregister att dra. Det är på Ulla Rör och det är blankt. Och sen har vi ett på Herngren och då blev vi dömd i augusti förra året. Och denna tingsrätten för olaga intrång. Och säger som att lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar och då blir det dagsböter. Det blir inte beviljat på prövningstillståndet i hovrätten. Det är vad jag har. Vad har du för inkomstangrepp?
På arbetslösa, det är noll ju.
Någon avkastning eller liknande?
Nej.
Vad lever du där på?
Jag får hjälp av Stadsmissionen. Och så lånar jag en del också.
Och Ulla
Rörde,
samma fråga till dig. Vad har du för inkomst?
Jag har en förtidspension.
I Danmark,
ja. Ja.
gömd i Danmark eller?
Ja, jag har en dom för här lever en, vad ska man säga, en aktion i det danska folketing med bander ud och protestera mot Irakkrigens levering av danska soldater till Irakkrigen.
Det är ju samma händelse här. Man ska dona in från på ett privat område. Företag är liksom här på mig i Mundlag. Och vi har hört varför både Herngren och Röder har befunnit sig på det här området. Och ja, det är lite så mycket att säga om själva den här rekvisiten som följer av åtalet när det gäller själva gärningen, olaga intrång. Det är väl så här att vi sitter ju här för att avgöra skuldfrågan enligt svensk lag. Och vi har hört ganska mycket det här är då i alla fall om syftet med att den här våra personer har sig på området. Och nu är inte jag tyvärr här för att vädra mina värderingar på det här syftet. Jag kan väl i och för sig säga att jag tycker att syftet att rädda människor i andra länder och till exempel stoppa vapenproduktion och dödande är ett hedervärt syfte. I övrigt så är det ju så att, och ni vet väl både Röder och Herngren här, att inte bara åklagararbetet utan den svenska lagen har kanske en annan syn på vad som är olaga intrång jämfört med de förklaringar som vi har fått från både Herngren och Röder här om vad man har tillåtelse att göra och så vidare. Det tror jag de flesta här är införstådda med. Den här lagen, eller rättare sagt den här bestämmelsen i brottsbalken, har till syfte då att skydda privat egendom i Sverige mot obehörigt intrång, som man då kallar det. Och det här har tolkats så av åklagarmyndigheten att varken Herngren eller Röder då har haft just tillstånd från Ericsson att ta sig in på det här området under det här speciella tillfället. Oavsett vilket syfte de har haft där inne. Och det är därför vi sitter här. Och av de berättelser som jag har hört här från både Herngren och Röder så framgår det att det som de har gjort stämmer in på lagens rekvisit för ett sånt här obehörigt inträngande som det kallas. Och sen så har man då hänvisat till att det har förelegat en nödvändig situation. Det är jag naturligtvis skyldig att möta. Och utan att ha någon annan bevisning att åberopa än faktiskt Herngrens och Röders egna uppgifter, så påstår jag helt enkelt att det angrepp som man hänvisar till här, som är antingen nära förestående eller pågående, det angreppet är ett som sker inte på den här platsen just och inte i det här landet i själva verket. Även om det då hänvisas till att i förlängningen är saker som produceras i Mölndal som utgör en form av angrepp på personer på andra sätt. Jag påstår att det inte är en sån våldshandling eller ett sådant angrepp som har varit för handen på just det här området vid det här tillfället. Därför så är den här nödvärldsinvändningen eller nödvärldsinvändningen inte befogad. Och därför så ska Per Henrik Jonas för Bengtsson. Enligt åklagaren. Och som påpekar detta så är det ett vanligt bötesstraff som är praxis. Och därför har vi rättat denna
bort.
Jag tänkte då försöka visa att det faktiskt har förelegat en nödsituation enligt 24.4 i brottsbalken. Och vad detta innebär är min förhoppning att rätten ska tvingas göra en intresseavvägning som den avtalade har varit inne och berört när han besvarade åklagarens fråga. Sen vill jag också försöka undersöka om åklagaren faktiskt har fört bevis att den avtalade inte har handlat i nöd eller i putativt nöd. Om vi tittar på nödrätten så är det ju så att det ska föreligga en fara för liv och hälsa, värdefull egendom eller någonting annat utav vikt. Man ska också i denna situation ta ställning till farans beskaffenhet och den skada som åsamkas genom gärning och omständigheterna i övrigt. Och ytterst så handlar det ju om att göra en intresseavvägning och se om den här handlingen som vi nu har avhandlat är försvarlig eller inte. Och det är inte första gången som man diskuterar nödrätt i en domstol, utan det har varit uppe även i högsta domstolen. Och då finns det två fall som är av speciell vikt för den här intresseavvägningen som jag anser att rätten har att göra. Och vad jag vill lyfta fram det är hur högsta domstolen har resonerat tidigare. Då man har genomfört aktionens syfte att skapa vad jag väljer att kalla någon form av politisk opinion här. Och det mål som jag tänkte börja med att referera mycket kort, det är NJA 1982 621, Rädda Voxnadalen-fallet. Kort bakgrund, en aktionsgrupp kallad Rädda Voxnadalen hade bildats i syfte att skapa en politisk opinion mot en tilltänkt förvaring av radioaktivt avfall från kärnkraftsindustrin. Den här gruppen, Rädda Voxnadalen, de hindrade då ett arbetsfordon att komma till platsen för den här provborrningen genom att helt sonika sätta sig på en transportväg och hindra att det här fordonet kom fram. HD dömde i detta fallet att en nödsituation inte förelåg, vilket försvaret hade åberopat, och den tilltalade dömdes för egenmäktigt förfarande. Motivet för den här domen var att man menar på att i det moderna industrisamhället så utövas det i mycket vidsträckt omfattning verksamhet som inrymmer potentiella risker för människors liv och hälsa eller för skada på andra viktiga intressen. Samhällsorganen, står det i domen, har att på grundval av en intresseavvägning ta ställning till om eller under vilka förutsättningar sådan verksamhet ska tillåtas och sålunda i vad mån riskerna ska godtas. Och vad beträffar kärnkraftens användning för energiförsörjning så har statsmakterna sagt, man har redan fattat beslut som innebär att man principiellt godtar det här och de olycksrisker som eventuellt kan följa utav förvaring av radioaktivt avfall. Det finns ett annat liknande rättsfall som jag kan beröra om en mycket kortare, och då tänker jag på nytt juridiskt arkiv 1989 sidan 308. Då vi har en miljöaktivist som döms för ohörsamhet mot ordningsmakten jämte 16.3 i brottsbalken. När hon satte sig på Vägverkets arbetsplats och hindrade ett motorvägsbygge. Och HD resonerade i princip på samma sätt, att det här var utav statsmakterna accepterad verksamhet och därför kunde man inte åberopa nödrätten. Vad jag nu vill etablera med detta är att vad vi har för handen här idag, den intresseavvägning som ska göras, är en situation som fundamentalt skiljer sig från båda de här rättsfallen. Omständigheterna är mycket, mycket olika, de här två prejudicerande rättsfallen. Och hur tänker jag då? Jo, låt mig utveckla detta. Vad är det för fara de åtalade har velat förhindra? Ni har ju berört det båda två. Det har handlat om att förhindra, skapa opinion mot USAs och Storbritanniens olagliga krig mot Irak som inleddes den 20 mars 2003 som fortfarande pågår. Kriget bryter ostridligen mot artikel 2.4 i FN-stadgan, det så kallade våldsförbudet. Kriget är vidare att betrakta som ett aggressionskrig. Och enligt artikel 5.1 om Romstadgan som då har till den internationella krigsförbrytartribunalen så utgör den här typen av krig ett av de fyra mest allvarliga brotten som angår hela det internationella samhället, oss alla här inne. Jag ska inte fortsätta lägga ut texten om detta, men jag vill att detta ska vara med som en bakgrund. Det är vad det handlar om för ett övergripande plan. På ett mer konkret plan så handlar det här om Sveriges deltagande i det här olagliga kriget. Och Sverige exporterar vapen eller vapenliknande utrustning som används i det här kriget. Det hade jag velat bevisa med hjälp av kallade vittnen som tyvärr inte fick av att komma hit. Men jag ska ändå försöka lekmannamässigt att lyfta fram några saker. Svensk vapenexport, den är i teorin mycket hårt reglerad. Den kontrolleras av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som bestämmer om vapenexport ska få genomföras eller inte. Och utgångspunkten är att ISP säger nej till alltid. Därefter så kontrollerar man och så gör man vissa undantag under vissa specifika förutsättningar. Nämligen att staten i fråga, mottagarstaten för de här vapnen, inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, har inre väpnade oroligheter eller om det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Om detta inte förekommer, då kan vapenexport få lov att förekomma. Microwave, om vi ska kalla det för Saab eller Ericsson, det kan vi diskutera för det är lite oklar, eller inte oklar, men ägarförhållanden har förändrats över tidslott, men för enkelheten skulle bara referera till det som microwave. Tillverkar bland väldigt mycket annat ett eldledningssystem som heter Arthur. Och Arthur används av Storbritannien som deltar i kriget i Irak. Och dåvarande Microwave Systems i Mölndal sålde i juni, enligt uppgifter jag har som jag hade velat styrka med vittnena, till Storbritannien 4 enheter av Arthur-systemet för lokalisering av fientligt artilleri. Den här affären godkändes av ISP. Ericsson behövde dock flera år på sig för att kunna leverera de här enheterna. Men det har visat sig att när Iraks relationer till USA och de allierade där Storbritannien ingår, så la Storbritannien fram önskemål om att de här beställda enheterna skulle levereras tidigare, lånas ut eller hyras ut. Och så skedde. Man plockade från förråd i Kristinehamn 4 enheter som egentligen tillhörde det svenska försvaret. Och här vill jag då belysa att det föreligger en mystifikation eller en problematisk situation. Därför var ISP hade godkänt att försäljningen av framtida enheter med vad som faktiskt exporteras, lånas ut eller hyrs ut är enheter som inte har fått tillstånd för att lämna landet. Och det här kan man ju fundera på, man kan undersöka det. Jag anser att det bör undersökas, men jag ska inte fresta domstolens tålamod med att ytterligare elaborera kring detta. Men jag vill att detta understryks. Utan vill istället komma in på intresseavvägningen. Och låt mig då återknyta till nytt juridiskt arkiv, sidan 621. Som talar om potentiella faror. I det aktuella fallet, vilket jag var inne på tidigare, så handlar det inte om potentiella faror, utan det handlar i allra högsta grad om reella faror. Lite beroende på vilken statistik vi vill använda oss av, så finns det siffror som talar om att ungefär en miljon civila iraker har dött till följd av det här olagliga aggressionskriget. Utöver detta kan nämnas siffror som är bekräftade, nämligen från det amerikanska försvarsdepartementet som bekräftar att mer än 5 000 amerikanska soldater har dött. Så att det handlar alltså inte om potentiella, utan om reella faror här. Vad beträffar kriget i Irak så har berörda svenska myndigheter inte fattat några principiella beslut om att stödja kriget i Irak. Alltså i enlighet med kärnkraften. Det här är alltså inte en av det svenska samhället eller det svenska samhällets institutioner sanktionerad verksamhet. Tvärtom. Kriget har fördömts av flera svenska regeringar, riksdag, enskilda riksdagsledamöter med mera, med mera. Så det är alltså inte en sanktionerad verksamhet i likhet med kärnkraften. Dessutom, vilket jag var inne på tidigare, är omständigheterna kring det givna tillståndet för vapenexporten tveksamma och borde utredas. Och det är de här sakernas tillstånd som Per Herngren har velat uppmärksamma genom den här handlingen, vilken jag då hävdar är en nödhandling. Och jag vill också understryka att jag anser att handlingen är proportionell. Nu har vi ju inga vittnen här idag, men det framkommer under förundersökningen och det förefaller också vara otvistigt att den här aktionen har gått mycket, mycket fredligt tillväga. Det har inte förekommit någon form av våldshandling. Det har ju åklagaren lyckats etablera genom sina förhör med den avtalade. Och mot denna bakgrund är handlingen, enligt mitt förmenande, att anse vara proportionell och där igenom försvar. Och slutligen vill jag lyfta fram och vill understryka att det är inget personligt här, utan jag anser att du i ditt ämbete inte har lyckats bevisa att Per Herngren inte har handlat i nöd eller i putativt nöd. Och det är faktiskt det som du har att bevisa, så vitt jag kan förstå sakerna. Tack så mycket.
Och då vill jag att vi avslutar förhandlingen där och
Ja, jag har inte så mycket. Jag vill bara säga att murraten, jag menar att det var fara på liv, helbred och ejendom. Inte alene de liv där är i Irak, men potentiellt de flyktingar där har flyttat från den krig. Hvor meget det betyder for menneskets helheds helbred om at være flygtning, fordi vi går ind og bomber et land uden FN-sanktioner i en ulovlig angrebskrig. Så jeg vil bruge de samme paragraffer og henvise til de samme regler, som Per Herngren bruger i sit argument. Fordi det er sådan set det, det handler om. Om det er proportionelt, hvad vi gør. Jeg vil nok mene, det er meget proportionelt at bruge en simpel hammer. Og i alle vores handlinger være meget bevidste om ikke at skade noget levende. Ikke at bruge vold under vores handling. I forhold til de billeder, jeg har set fra bombardementer, der har foregået, så synes jeg, at vores handling er meget proportionel. Og forsvarlig selvfølgelig, fordi vi behøver egentlig ikke at forsvare os. Det vi gør, vi forsvarer de mennesker, der bliver forsvarsløse over for et overmagtsangreb for forskellige interesser, hvad der så ligger bag de overgreb, der sker. Jeg kalder det overgreb, for jeg mener, det er overgreb. Der er sket krænkelser af civile i den krig, og i de krige, for det foregår jo stadigvæk. Og civile er ikke del af krigsførelse. Og det er der, vi kommer ind som civile borgere. Så almindelige mennesker, om at sige, nu må I stoppe. Krig er krig, det er for soldater. De må slås sammen. Men de skal ikke blande civile ind, og de skal ikke bombardere deres ejendomme. Så vores indtrængen på en privat ejendom, synes jeg, er en meget lille handling i forhold til en nation, eller mange nationers indtrængen på privat ejendom hos de mennesker, der er blevet berørt af de handlinger. Så det synes jeg også er helt proportionelt, at vi trænger ind på denne private ejendom, som jeg i øvrigt helt ikke synes kan kaldes en lovlig privat ejendomsbesiddelse, i og med at de producerer de våben og gør de handlinger, de gør. Tilsvarende, at ham, der producerede gassen til gaskammerne i Tyskland, blev dømt efterfølgende. Det er faktisk ulovligt at understøtte og levere, altså ligesom den der bærer stien til tyven er selv medskyldig i tyveriet. Og farens beskaffenhed, den er der vel heller ingen tvivl om. Vi taler om en far for millioner af liv, som også blev anført. Og en reel far for de mennesker. De er døde, mange af dem, desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne have gjort mere for at stoppe det. Men som sagt, jeg kan kun bruge to hænder. Jeg vil ønske, at der var flere mennesker, der ville gøre det samme. Og det kan vi da indbyde til her. Næste gang, vi har et par dommer med. Jeg har ikke mere at sige.
Ja, det var det her.
Jättetack själv.